Hej och välkomna till avsnitt 1152 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Dags för en USA-uppdatering och jag antar att det har mycket att göra med det pågående våldet.
Ja, självklart. Det fortgår ju det där. I Portland så är det ju varje natt nu. Det verkar som att varje natt är värre än den föregående. Det är väl nu 60 dagar, det är väl 2 månader nu i Portland som har pågått i varje natt. Så att det är 2 olika typer av våld som vi pratar om egentligen. Det ena våldet är det som pågår i Portland. Och det är vänsterfascister som genom våld försöker helt enkelt göra en revolution, en kommunistisk fascistisk revolution mot demokratin i USA. Och sen har vi också den andra typen av våldet som då är gatuvåldet, som inte är kopplat överhuvudtaget till någon form av, vad ska man säga, polis eller Black Lives Matter, utan det är liksom gäng, det är liksom bara det här upptrappningen av våldet i USA har skett väldigt mycket. Med andra ord, gäng som skjuter ihjäl gäng, med andra ord. Och ofta är det svarta gängmedlemmar som skjuter ihjäl varandra i till exempel Chicago och Kansas City, Detroit, Baltimore. De här gamla vanliga gatuvåldet då, som har ungefär ökat med 50% i många städer. Mm. Så det är 2 helt olika typer av våld som vi pratar om.
Ja, jag förstår. Ja, du kan gärna fortsätta. Jag håller på att läsa lite grann om Alexandria Ocasio-Cortez som har gjort ett utspel. Men fortsätt berätta lite grann.
Ja, så att Trump försöker göra, så det här är liksom, det här är lite trixigt nu, va? Därför att våldet sker ju egentligen i de demokratiska städer, va? Portland är ju demokratiskt, och det där vänsterfascister nu har försöker genom med våld ta över staden helt enkelt, va? Och de har ju börjat ge sig efter nu till och med den vänsterextrema borgmästaren i Portland ger de sig efter. Till och med nu går efter honom och tycker att han är alldeles för mesig. Och Trump, det här är trixigt nu. Trump vill ju sätta in militären för att stävja det. Eller i alla fall, han pratar om militären, men han har ju också sätta in då nu federala, vad ska man säga, poliser. Problemet är att det är inte riktigt säkert så att konstitutionen ger stöd för sånt här. Så det här börjar bli en konstitutionell fråga. Vad federala myndigheterna kan göra. När det gäller säkerhet i städer så är det lokala då, kommunen och även delstaten som har all makt kring det. Federala myndigheterna, om man inte får stöd av de lokala myndigheterna och delstaten, så har federala myndigheterna väldigt liten stöd att sätta in någon makt egentligen. Va? Så att nu, det blir mer och mer, vad ska man säga, ett rättsväsenfråga nu, vad Trump kan och kan inte göra. Alternativet är att man helt enkelt säger att låt Portland gå åt helvete. Låt Portland bli som det blir, så får folk se hur det slutar när vänsterfascisterna tar över helt enkelt. Va? Så vi får ett skräckexempel för så här går det. Det går åt helvete helt enkelt om när man låter sånt här gå för långt. När man röstar fram den här typen av politiker så går det åt skogen. Va? Det är ju ett alternativ man kan ge. Det är inte ett bra alternativ, men det är sannolikt det enda alternativet som finns nu. Därför att federala myndigheterna utan samarbetsvilja och utan stöd av lokala politiker och borgmästaren i Portland så kan Trump inte göra någonting egentligen, va? Det är bara att låta stan gå åt helvete, så enkelt är det. Mm. Men det är ju där folk har röstat fram.
Ja, samtidigt så konstitutionen säger ju också alltså att presidentens viktigaste uppgift, förutom att skydda landet från fiender utifrån, är också att upprätthålla lag och ordning. Så jag menar, det här är ju en liksom grundläggande plikt som presidenten har. Jag vet att han kan inte köra över delstaterna hur som helst, men jag tror att inom vissa omständigheter finns det ändå vissa befogenheter. Men jag kan inte detaljerna här, ska sägas.
Högsta domstolen har gjort ett väldigt solklart uttalande om att utan... Gränsen går om lokala politiker, om borgmästaren säger nej. Man får endast den delen av konstitutionen enligt högsta domstolen gäller. Det här har varit mycket debatter i media de senaste dagarna. Mm. Men till och med konservativa rättsexperter säger att utan stöd av lokala politikerna så har domstolen, HD då, högsta domstolen, sagt att Trump, hans händer är bakbundna helt enkelt. Den klausulen, om man då säger, gäller endast om man får stöd av, om samarbetsvilja finns mellan lokalpolitikerna och federala myndigheterna, va? Så allt bygger på att lokalpolitikerna godkänner det. Ja. Och det är solklart. HD har gjort en solklart uttalande om det. Punkt slut, så är det bara.
Mm. Ja, men då blir det som du säger. Alltså då är det kaos som väntar tills man blir less och röstar för dem bättre egentligen.
Ja. Mm. Och skillnaden till exempel mellan det som sker i Portland och det som sker i till exempel andra städer som Chicago till exempel. Portland har sagt klart nej. Det gör att federala myndigheterna är bakbundna. Det finns knappt något de kan göra. Chicagos borgmästare, och Chicago har, de har ju då ett annat typ av våld, det var ju det vi pratade om, va? Mm. Portland har ju inte det här, vad ska man säga, gatuvåldet som är förknippat med gäng och det här brutala, folk skjuter ihjäl varandra kors och tvärs överallt, va? över territorium och knark och sånt.
Nej.
Men Chicago har ju ett annat typ av våld, och de har haft diskussioner nu med federala myndigheterna, att få hjälp av federala myndigheterna, och eftersom Chicago då säger att de är öppna för det, då kan Trump skicka in federala myndigheter och hjälpa till. Han har redan gjort det.
Just det.
Så att där går skillnaden, va? Samarbetsviljan. Och det är det som gör att Chicago kan man hjälpa till att städa upp. Men det är annan typen av våld, va? Så det är här gatuvåldet, gängvåldet. Jag såg det var en begravning. Det är så vansinnigt det här, alltså. Två saker. En, det är protester nu. Hundratals demonstranter, demonstranter protesterar nu bokstavligen över natten utanför huset, Chicagos borgmästares hus. För borgmästaren i Chicago har då pratat med Trump och sagt att de kanske behöver hjälp med att stävja våldet där. Och demonstranter nu vill inte ha hjälp av federala myndigheterna att stävja våldet. Och det är det här som är så oerhört förbluffande, va? Svarta skjuter ihjäl svarta i svarta getton över droger och territorium i Chicago. Vita demonstranter, den här, vad ska man säga, de här så kallade citattecken Black Lives Matter som påstår som vänar om svarta, demonstrerar utanför borgmästarens hus, som är en vänsterextrem borgmästare.
Och som är svart, ska sägas. Lori Lightfoot heter hon.
Och säger att vi vill inte stävja våldet. Vi vill inte att federala myndigheterna ska komma in i Chicago och försöka stävja våldet. Med andra ord, de vill att svarta ska fortsätta skjuta ihjäl svarta i oerhörda siffror. Det är helt förbluffande, alltså. Om det är något så är det ju rasistiskt, va? Hur kan de värna om svarta, på sig vara Black Lives Matter, om de vill att svarta skjuta ihjäl svarta på gatorna, så på gator och torg kors och tvärs idag?
Ja, nej, men det visade det vi var inne på förut. Alltså Black Lives Matter och Antifa och alla de andra grupperna som nu vill nedmontera polisen. Alltså det handlar inte om att skydda svarta, utan det handlar om att man vill driva en slags marxistisk ordning. Alltså man vill driva ner USA. Det är det som är det enda intresset. Och allt annat är bara en ursäkt för att kunna göra det.
Ja, absolut. Så får jag göra en tillägg här. Det var en svart gängmedlem som blev ihjälskjuten för några dagar sedan. Och då var det ju en begravning i sån här ett funeral home, i ett begravningshem, för en 2-3 dagar sedan. För den svarta gängmedlemmen. Då var det en drive-by shooting av ett annat gäng som åkte förbi och sköt 18 personer under begravningen.
Mm.
Jag tror det var 60 skott som avlossades. Och jag har sett en video på det där. Det var precis som vilken krigszon i Iran och Syrien som helst, va? Det var bara bum, 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 bum. Och det var gator och torg. Och det var liksom vanliga människor då som promenerade utanför begravningshemmet, för att, som inte hade något med det att göra. De liksom bara vanliga människor. De sprang ju. Det här var liksom en fullständig krigszon. Och folk på begravningen då, det var ju gängmedlemmar. De har ju vapen med sig, va?
Mm.
Så det var ju eld. Det var ju liksom skottlossning fram och tillbaka. Det var ju som vilken krigszon i Afghanistan och Syrien och Irak som helst, va? Och det är det här som då de här de Black Lives Matter påstår de inte vill ska stoppas. Alltså det här är fullständigt otroligt vad som pågår på amerikanska gatorna nu. För dessa jäkla demokratiska så kallade ledare då tillåter att det här gatuvåldet fortsätter. Det är helt otroligt vilket gatuvåld det är nu. Det är det värsta som har varit i 20, 30, 40, 50 år, alltså.
Ja, jag menar, du har ju bott i USA under väldigt lång tid. Jag menar, har du någonsin upplevt något sånt här tidigare?
Aldrig, inte ens i närheten. Jag tror man måste gå tillbaka till 70-talet i New York City för att se någon liknande gatuvåld. Det här var liksom, det här är det värsta sedan New York City 70-talet. Mm. Innan då Rudy Giuliani, som då var borgmästare då, där under 80-talet, kom in och rensade upp det där. Så vi är tillbaka på det tillståndet nu. Jag har läst till exempel i många delstater nu. Folk beväpnar sig ju kors och tvärs. Människor som har vapen hemma som aldrig egentligen har tagit, liksom beväpnat sig när de har gått ut. Folk börjar ju liksom stoppa vapen i fickan nu. Det är ju var och varannan amerikan nu.
Mm.
Framförallt i större städer och i delstater då, där här problemen fortgår. I Vermont här så är det inte riktigt så, därför att det inte räknar våld här. Men jag läste i Arizona till exempel, en delstat som ligger nära Kalifornien, där man ser våldet går upp. Där börjar ju folk, det är ju en vapenglad delstat till att börja med, va? Men där börjar ju liksom folk, enligt det jag läser och hör, är ju att folk börjar liksom beväpna sig när de går ut nu. Folk som inte har beväpnat sig förut.
Mm. Ja, det är helt, vilken katastrof. Jag menar, kan man dra slutsatsen att de här som gör så här, som den här skjutningen på begravningen då, att de gör så därför att de kan? Alltså de känner, det är ingen som stoppar oss, det får inga konsekvenser.
Ja, absolut, absolut. Det är liksom det. De är uppmuntrade, jag menar, det är ju som ett litet barn, va? Man låter ett barn göra vad som helst. Det vet alla som är föräldrar, vet ju det. Låter man sitt barn göra vad som helst och man sätter inga gränser. Ja, det är klart att barnet kommer ju bara pusha det mer och mer och mer. Och de vet ju om det, de kan skjuta kors och tvärs, inget kommer att ske. Polisen törs ju inte ge sig in i det här heller, därför att så fort polisen gör någonting så blir polisen håller sig undan till och med. Vi pratade om det i Portland, polisen hålls undan. Och polisen i Chicago är ju inte speciellt intresserade av att försöka lösa och blanda sig i sånt här heller. Va? Därför att så fort de gör en arrest av någon, de kan ju arrestera någon, en gängkriminell som har skjutit ihjäl någon. Men då är det ju polisen som råkar illa ut. Den blir ju omedelbart liksom hetsad och hatad av media. Så att, det, är liksom, det här är total, det råder fullständig anarki nu. Som naturligtvis gäng och knarkmissbrukare, liksom droghandlare och vapen, alla sådana, de drar nytta av den här anarkin som har skapats, som gör att polisen blir extremt passiv. Och då öppnar det ju upp för dem. För de liksom, den grupperingen, de grupperingarna istället, va?
Mm. Har vi något mer att rapportera om våldet?
Nej, inte nu direkt. Jag menar, jag tror vi har gått igenom ungefär det som på, men det är ju konstant nu.
Ja. Okej, okay, andra nyheter då?
Ja, det var intressant det här. Vi pratar om här, vad heter han, Charlemagne, den här
rapartisten, youtuber.
Rapartisten, ja, precis, som också har drivit en radioshow.
Han som intervjuade Joe Biden.
Precis, han gick ut och sa, Joe Biden anklagade Donald Trump i vanlig ordning för att vara rasist. Och Charlemagne gick ut och sa att håll käften, Joe Biden. Det är dags för dig att hålla käften nu, helt enkelt.
Jag såg också det är det senaste alltså, okej. För alltså, jag trodde du menade det första som var för länge sedan. Alltså, men alltså, han har alltså gått ut med en ny kritik mot Joe Biden, kan man säga så?
Jajamän, och jag bara nämnde då den här radioprataren, för det var en uppföljare nu, att han har gått ut och sagt, var det igår eller idag, alldeles nu, och sa att han sa att Gud säger att det är dags för Biden att hålla käften.
Okej.
Okay. Så i alla fall, så att han har börjat trötta på det.
För vad Biden sa, det minns jag. Han sa väl någonting om att nu har vi vår första rasistiska president.
Precis.
Och så menar han då Donald Trump.
Det var
Trump
för ett par dagar, bara 3-4 dagar sedan typ då. Men Charlemagne har gått ut och sagt igår att det är dags för Joe Biden att hålla käften, helt enkelt. Så att, och jag såg också ganska intressant att vi pratar om det här med rasismen som pågår och som pågår som det snackas så mycket om, va? Och många människor står förundrade över vad är det som det egentligen är. Så jag skickade det till dig faktiskt. Jag såg ett collage av kända svarta personer som pratar om, som ifrågasätter, vad är det för rasism vi pratar om? Till exempel skådespelare som Morgan Freeman, väldigt känd, superkänd skådespelare som Denzel Washington, som är svartare, och Lil Wayne som är en rappartist, va? Mm. Så jag såg ett collage av superkända svarta människor som pratar om rasismen och framförallt säger att, vad är det för rasism ni pratar om? Vi begriper inte det här. Det är intressant, för många kända svarta som har lyckats, de säger rakt ut att det finns ingen rasism. Det här är bara ett påhitt. Och det är bara en ursäkt. Så Morgan Freeman till exempel, han har varit väldigt öppet väldigt länge, svart känd skådespelare, att han ser inte alls den här rasismen. Han till och med, han blev intervjuad av vår favorit, Don Lemon. Nu vet jag inte när intervju var, men det är intressant, det är viktigt att ta upp sånt här. Han har intervjuat flera gånger i media, bland annat av Don Lemon. Don Lemon är en svart journalist för CNN. Så Don Lemon då frågar honom då, hur är det med den här svarta rasismen? Eller rasism mot svarta, bla bla bla. Och Morgan Freeman, det är intressant här, sa ju rakt ut att, och då svart rasism? Du och jag är ju ett bevis för att det inte existerar. Du är en känd journalist, jag är en känd skådespelare. Vi har ju lyckats, vi är ju svarta. Om man bara sätter... Han förklarar det som att rasism är ett påhitt. Det är en ursäkt för att man inte lyckas. Man måste hitta en bortförklaring att man inte lyckas, att man misslyckas, och då skyller man på rasism. Och Denzel Washington, i en intervju, det här är viktigt, han pratar om att det problemet är inte rasismen, problemet är att svarta män överger sina barn, sina söner, och då hamnar söner. Han sa, och statistiken är att under 60-70-talet så var 80% av svarta barn som föddes, de föddes i ett hem med både en mamma och en pappa. Idag är det 80% av svarta barn som föds i hem utan en pappa. Och Denzel Washington har pratat mycket om just det där och sagt att anledningen till problemen är inte rasism. Anledningen till att svarta pojkar som föds växer upp i hem utan sina papper. Och finns det inga manliga förebilder för barn, att de inte har några papper som är förebilder, gissa vem som blir förebilden istället? Det blir gängmedlemmarna, det blir gängledaren som blir förebilden istället. Och då hamnar de på gatan och så blir det våld och så blir det kriminalitet. Det är det som Denzel Washington pratar om, och det är det som är det stora problemet som ingen vågar prata om. I Black Lives Matter och bland politiker. Det stora problemet är att svarta papper tyvärr inte är förebild för sina söner som de borde vara. Och det är där grundproblemet är. Och det är det som vi helt nekar. Istället skyller vi på rasism. Vi kan gapa rasism hur mycket vi vill. Det kommer inte vara en millimeter skillnad i USA. Om demokraterna vinner representanthuset, presidentposten och senaten i 8 år i rad, så kommer situationen vara precis likadan, även om då folk säger att nu är det slut på rasismen, för det är inte det problemet är. Problemet är att papper måste ta mer ansvar för sina barn, för sina söner framförallt, när de växer upp. Och det är framförallt i de svarta områdena som det problemet är som störst. Och det är någonting som vill verkligen, om man verkligen är en antirasist och vill hjälpa svart, den svarta gruppen, så måste man helt enkelt ta tag i den frågan, va? Men att ignorera det och leka som att det inte existerar, att det inte är ett problem, det är verklig rasism. För att man säger att vi vill att svarta pojkar ska växa upp utan sina föräldrar. Och feminismen älskar väl sannolikt det här, för de vill ju inte ha någonting med män att göra.
Nej, nej, precis.
Hela situationen är helt vansinnig, alltså.
Verkligen, bra sagt. Har vi något mer?
Ja, det finns en väldigt känd före detta amerikansk fotbollsspelare som heter Bergens Owen. Som ska, han är kandidat för kongressen i Utah i alla fall.
Han är svart också.
Han är svart också, ja, precis. Och han är ju också väldigt kritisk till Black Lives Matter. Så precis som jag pratade om Herschel Walker häromdagen, att det är allt fler svarta börjar run for office nu i USA som är kritiska till Black Lives Matter. För de begriper ju, och svarta får kritisera Black Lives Matter, för de kan inte bli anklagade för rasism. Så de liksom öppet, det är lite grann som att för att kunna kritisera den galna invandringspolitiken i Sverige så måste man vara invandrare. Nu mer är man svensk, när man är rasist, men när man är invandrare så kan man ju slinka undan med det lite bättre, just för att man kan ju inte vara rasist om man är invandrare, typ sådär, va? Det är vansinnigt. Men det visar ju också debattklimatet där. Vi kan inte längre hålla, vita män framförallt får bara hålla käften.
Ja, visst. Jag läser också att Missouris attorney general, han håller på att avskriva det här åtalet då, mot det här paret som hade, ja, som drog vapen när Black Lives Matter svepte förbi det då. Så att det verkar som att politikerna, och han anser också att det här är politiskt åtal, alltså man politiserar dem därför att de är vapenägare.
Ja, visst. Jag såg det var någon som hade gjort åklagaren i fallet, det är en svart kvinna då. Och det var någon som hade gått igenom och gjort en liten, vad ska man säga, en undersökning vem hon var. Hon är ju en vänsterextremistisk aktivist. Lite grann som den här domaren Emmett Sullivan i Dallas då, som vägrar Michael Flynn, som vägrar då frisläppa Michael Flynn, även om då han har fått en order om att göra det. Så att vi pratar om människor som har ett väldigt viktigt ämbete och har väldigt mycket makt, som låter sin aktivism och sina personliga, politiska och ideologiska ståndpunkter gå före, vad ska man säga, jobbet i sig. Och det är det som vänsterpolitiker och liksom vänstern är väldigt, de kan inte längre, de låter, man liksom infiltrerar olika väldigt viktiga, vad ska man säga, ämbeten som ska vara då objektiva som möjliga, och så gör man om dem till en slags vänsterextremistisk aktivistplattform ungefär. Så att hon är en vänsterextremist helt enkelt, som använder den plattformen som åklagare för att gå efter någon som hon ogillar. Men de kommer ju bli frisläppta. På ett eller annat sätt så kommer aldrig de att bli bestraffade för någonting. Det är ju inget snack om det här, för de har ju inte begått något brott. Men det är tyvärr så att när man låter, vi vet ju när vänsterextremisterna då infiltrerar lärosäten, universitet och så. Vi har ju sett hur det slutar, va? Och det är precis det som börjar ske i USA nu med andra saker, som till exempel
institutionerna blir politiserade.
Precis, absolut.
Ja, det är tragiskt, och det sker ju i Europa också. Sådär. Men ja, jag tänkte, det jag höll på att googla lite tidigare när du höll på att prata, det var Alexandria Ocasio-Cortez, hon har sagt en sak. Jag har inte läst hela artikeln nu, så jag kan inte det här i detalj, men tydligen så har en republikansk kongressman kallat henne bitch utanför, fucking det. Bitch utanför, ja, någonstans i något sammanhang då, jag antar på kongressgolvet. Och det här gjorde Alexandria Ocasio-Cortez en enorm sak av, givetvis. Hon höll en presskonferens, hon sa att det här är sexism och jag är inte den enda kvinnan som har blivit utsatt för såna saker och så vidare och så vidare. Och det har blivit jättemycket uppståndelse kring det här, var det sexism eller inte, och jag är inte insatt i detaljerna, men jag vet att hon vill få det till sexism. Men jag skulle rent instinktivt säga att okej, han sa kanske så, men det kanske inte primärt berodde på att du var kvinna, utan på att han liksom tyckte att du var en idiot, och sen så råkas du vara kvinna, han använder en term bitch då i sammanhanget också, men han hade kunnat sagt något annat om det vore en man. Så jag menar, ja, jag kan inte detaljerna, men jag tror att hon gör alldeles för mycket av det här. Hon vill politisera, hon vill ska liksom gå på det spåret, politisera det här till sin egen fördel.
Ja, absolut. Det är det det handlar om. Vänstern vill ju inte diskutera sakfrågor på ett civiliserat sätt. Nu var det ju naturligtvis inte hennes sakfråga, så nu, det kanske inte var direkt det mest smartaste sakerna kunde ha sagt, va? Men poängen är att när en republikan säger någonting sånt där, då drar vänstern upp det och så blåses det upp i media. Men Alexandria Ocasio-Cortez kallar Trump för nazist och fascist och allt sånt där, ja, då spelar det, är ingen som bryr sig, va? Och det är mycket värre att vara rasist. Det är mycket, mycket värre att anklaga en människa för att vara rasist och fascist och nazist än det är att kalla någon för en bitch. Så är det ju bara.
Ja, faktiskt.
Det är mycket, mycket värre, va? Så att vi har kommit till en punkt när det är helt okej att nazist och rasist, och det är ju samma sak i Sverige, var fascistförklara människor. Mm. Det är helt okej. Mm. Även om det är fruktansvärda anklagelser. Men att kalla någon för en bitch, ja, då blåses det upp.
Ja.
Om till exempel en i vänstern kallar någon konservativ republikan för en bitch till exempel. Det liksom bryr sig ingen om. Media rapporterar ju inte om det, utan ingen bryr sig. Republikaner också, när du kallar bitch, de bryr sig inte heller. Det är liksom samma sätt, va? Vänstern, de målar ju upp det där för att de vill ju politisera det omedelbart och måla upp det då som att titta vilken fruktansvärd människa, va? Konservativa människor och republikaner bryr sig inte om. Jag menar, om Alexandria Ocasio-Cortez eller säger till exempel en manlig demokrat skulle kalla Marsha Blackburn till exempel för en bitch, hon skulle inte bry sig speciellt, hon skulle bara säga you're a bitch.
Ja.
Man bryr sig inte på samma sätt, va? För att det är så idiotisk kommentar, det är så idiotiskt, varför slösa tid på den här diskussionen, det är bara meningslöst, va? Man bryr sig inte, va? Men vänstern använder det här enbart av politiska syften för att nu försöka förstöra politiska karriärer för någon.
Mm. Och hon försökte också få in en pik där mot Donald Trump och sa att sånt här kan hända när individer som håller det högsta ämbetet i USA tillåter alltså att man degraderar kvinnor liksom. Så att det var en shot at Trump. Så att,
precis, och det är det de gör konstant, att de använder sig av sånt där enbart i politiska ideologiska syften. Det är liksom vänsterns specialgren att diskutera sakfrågor, det gör de ju inte, det undviker de ju. Utan de enbart använder sånt här. Det är liksom hela deras, det är ett mönster i Sverige med, precis samma i Sverige.
Mm. Ja, verkligen. Ja, jag ska läsa mer om det här, jag får återkomma lite mer i detalj om det här, för det är tydligen en konflikt mellan den här Mr. Juhu och med Alexandria Ocasio-Cortez då. Men jag får återkomma med detaljerna i nästa uppdatering, tror jag. Men har du något annat, Björn?
Ja, jag tänkte, hon är ju med i den här så kallade Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, hon är med i Squad, och det finns en annan person som heter Rashida Tlaib som också är deltagare i den här extremvänster Squad. Hon är från Michigan om jag inte minns fel. Hon är i alla fall, om jag fattar rätt, en väldigt kraftig utmanare nu i Michigan till hennes kongressstol. Så det verkar nu, vi pratade om det förut, att det finns en utmanare till vad heter hon?
Ilhan Omar.
Minneapolis, precis. Det finns en utmanare, så att jag tror att allt fler personer i de valdistrikten börjar inse nu att de här vänstergalningarna helt enkelt börjar liksom försätta deras eget valdistrikt åt skogen. Så att det är bara en tidsfråga innan de här blir bortröstade och någon annan kommer fram som är mer moderat. Och när man tittar på, för att de åstadkommer ju ingenting, de här Ilhan Omar och Shira Tlaib och AOC, de åstadkommer ju något. Anledningen till att man väljer fram representanter i sitt valdistrikt som då åker till Washington DC, deras första och viktigaste uppgift är att representera sitt valdistrikt. Det är inte att representera partiet, det är inte att representera delstaten. Vi pratar om kongressledamöter här, va? Inte senatorer.
Mm.
Deras viktigaste uppgift är att representera sitt lilla valdistrikt. De här personerna representerar inte, de har åstadkommit noll för sina valdistrikt. Och när man då är i ett valdistrikt och ser att vi röstar fram dig för 2 år sedan, du har inte gjort någonting för oss. Då letar man ju efter ett bättre alternativ, va? Så att de har blivit framröstade nu och har en plattform. De har glömt bort att de representerar medborgare i ett visst valdistrikt, va? Och istället försöker framföra sina personliga ideologiska saker som inte har något med valdistrikter att göra, va?
Mm.
Och det är det jag tror de börjar inse nu i valdistrikten. Väljarna börjar inse det.
Jag skulle tro att Ilhan Omar och Rashida Tlaib, jag menar, de är ofta, båda två i synnerhet Ilhan Omar, är klaninröstade av somalier i hennes fall då. Och det finns en stor del demokrater som är vanliga vita, liksom, eller färgade amerikaner, men som inte har den här utländska kopplingen som Ilhan Omar har, som inte liksom gillar henne. Och därför kan man uppväcka någon slags motkandidat mot henne. Men däremot Alexandria Ocasio-Cortez, hon tror jag har en mycket mer stabil grund i sitt valdistrikt bland de här vänsterextrema i hennes distrikt i New York. Så att jag tror hon är mycket stabilare än Rashida Tlaib och Ilhan Omar.
Och det har du absolut rätt i. Det var därför jag nämnde att Rashida Tlaib och Ilhan Omar har motståndare nu i sina distrikt. Men jag har inte sett någonting kring AOC. Hon har ju då, hon ger ju support till Bernie Sanders, så att hon sitter väldigt stabilt där. Även om man inte åstadkommer ett skvatt, så har hon skaffat sig en plattform som jag tror liksom folk bara kommer rösta fram automatiskt utan att hon egentligen gör någonting. Det är liksom det här, Bernie Sanders har ju blivit framröstad konstant, men när jag liksom härifrån Vermont då, han är först som kongressledamot och nu som senator, och när jag funderar på det, titta, vad har Bernie Sanders gjort? Det är som att ingenting. Jag kan inte komma på någonting som Bernie Sanders har gjort för Vermont som har gjort Vermont bättre under sina 40 år eller vad det nu är i Washington. Och det är som folk snackar om med Joe Biden med, va? Han har ju varit i Washington i 40 år, och folk pratar ju om det också, att vad har Biden gjort egentligen? Ingenting.
Nej, nej visst.
Men man
visst.
röstar fram dem ändå, därför att man har ju alltid röstat fram Joe Biden, man har alltid röstat fram Bernie Sanders.
Ja, Bernie Sanders, han var ju borgmästare i Burlington. Visst ligger
precis
i Vermont, det måste göra det va?
Jajamän, ja, det är där jag bor.
Ja, ja just det, såklart, ja, okej. Okay. Men alltså, bodde du där när han var det? Det var ju länge sedan, det var
nej,
på 80-talet.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, okej, okay, så nej. Du minns inte, okej, okay, det var det jag undrade om. Du minns hur han var som borgmästare, just det.
Nej.
Nej, okej.
Okay. Men jag inte, nej.
Nej, just det. Ja. Ja, men vad var det mer jag tänkte på här? Ja, nej, har du något annat?
Ja, du vet det här Chubb som var Seattle, Washington för ett tag sedan. Det var ju massa folk som blev mördade i det där Chubb nu va? En av de mammorna, en mamma till en 19-åring som har blivit mördad i Chubb. Hon har nu stämt Seattle, staden Seattle för att ha tillåtit Chubb. Och så hon hävdar då i sin stämningsansökan att Seattle sanktionerar och tillät det här att köpa och ske och min son blev mördad inom det. Som andra ord, ansvaret ligger hos politikerna, så att hon har i alla fall gjort en stämning. Så det ska bli intressant att se hur det slutar va? Mm. Så hennes argument är ju faktiskt korrekt. Hon säger att om inte det här köp hade tillåtits hade min son varit vid livet.
Mm.
Om köp hade, om polisen, för det här köp, det gjorde att det här, de jagade ut polisen. Polisen lämnar ju då sin, vad ska man säga, polishuset i det området va? Så hennes argument är att om polishuset inte hade evakuerats av polisen, utan om polisen hade funnits kvar så hade min son varit vid liv.
Mm. Och de jagade inte ut polisen, utan polisen lämnade ju för att det fanns politiska påtryckningar, så det är just därför det fungerar att stämma liksom.
Ja.
Ja. Mm. Ja, jag har inget mer, men har du något mer eller?
Jag såg i Kalifornien, vilken stad var det nu då? Nu minns jag inte, var en liten stad i Kalifornien någonstans. Överallt i USA, även här där jag bor, så målas det ju Black Lives Matter på gator och torg. Liksom bokstavligen rakt på gator. Va? Det målas ju BLM, Black Lives Matter på gator med stora bokstäver överallt. Och i alla fall, det var en kvinna tror jag det var i Redwood, är det, i San Francisco-området, som hade sagt att okej, okay, om det är okej okay att måla Black Lives Matter på gatorna, då måste det också vara okej att måla MAGA, med andra support för Donald Trump på gatorna. För anledningen till, och det här är intressant, anledningen till att Black Lives Matter målas, det har att göra med att det är, vad ska man säga, freedom of expression, First Amendment.
Mm.
Så den där personen då i Kalifornien sa att om man får om anledningen till att man får måla Black Lives Matter är First Amendment, då måste vi också få måla MAGA, stöd för Donald Trump på gatan av samma anledning, First Amendment, right?
Mm, mm.
Och i alla fall, så nu i alla fall i den staden så har man målat över, man har suddat bort, målat över Black Lives Matter, därför att de ville inte ha Donald Trump support skrivet på gatorna, va? Så alternativet var helt enkelt att gå tillbaka och sudda ut Black Lives Matter.
Det var ju rätt intressant att man tog den approachen och inte bara liksom sa att nej, men alltså, man körde inte enbart åsiktskorridor, utan man förstod ändå konsekvenstänkandet. Det var ju lite intressant ändå.
Ja, ja precis. Så det är intressant i alla fall. Det är det som är så kul i USA. Vi pratar om det här, de här Como-chips häromdagen, när man måste ha mat för att köpa sprit nu i New York.
Mm.
Att amerikaner är väldigt kreativa på ett sätt som svenskar är hyfsat kreativa, men amerikaner är väldigt kreativa på att använda sig av, eller att den där lagen som stiftas, vad man nu gör, man hittar alltid kryphål för att på något sätt undkomma den eller göra något annat, eller vad ska man säga, agera rakt motsatt mot den för att helt enkelt bevisa att lagen är galen.
Men det får mig att ställa en intressant så här följdfråga, för jag menar, i Sverige om man gör så, då blir man oftast betraktad som någon som bara vill mopsa bara för att liksom, och liksom, du vet vad som gäller och du försöker hitta liksom kryphål. Jag menar, har man inte den attityden mot dem som försöker göra så i USA?
Inte vad jag har läst, inte på samma sätt, utan jag tror att det faller tillbaka på grundprinciperna, därför att man säger att man är mer principfast. Folk begriper att det finns principer. Om det är First Amendment, yttrandefriheten vi pratar om här, ja, då måste ju den gälla för alla va? Det är den man faller tillbaka på. Klart det kanske är för man vill mopsa upp sig lite grann, men argumentet är om yttrandefrihet, om det är yttrandefrihet som är argumentet för att måla Black Lives Matter, ja, då ska jag använda min yttrandefrihet för att måla Donald Trump Matters ungefär.
Mm.
Och det där, så att man är lite mer, vad ska man säga, införstådd ju, så man har bättre förståelse för att okej, det är yttrandefriheten som ämnet egentligen handlar om, inte att du försöker mopsa upp dig.
Nej, just det. Ja, men det är intressant, den skillnaden, verkligen. Ja, okej. Okay. Något mer?
Ja, jag såg att Kina, du vet, USA och Kina nu, pratar utrikespolitik lite grann. Jag vet inte om du har rapporterat om det, men Kinas konsulat i Houston, Texas har stängts av USAs myndigheter nu.
Mm.
Därför att det har använts tydligen enligt många rapporter nu som att vara en spion. Man har spionerat. Kina används av Kinas konsulat i Houston, Texas för att spionera på USA. helt enkelt. Och man har, det har varit en spionverksamhet helt enkelt, det konsulatet. Så häromdagen, för ett par dagar sedan bara, så brände Kinas, inne i Kinas konsulat så brände man upp alla dokument man hade där för att dölja massa spår tydligen. Så i alla fall, Kinas konsulat i Houston, Texas är nu stängt och Kina har hämnats genom att stänga ett amerikanskt konsulat i Kina. Så att det verkar som att det trappas upp mellan Kina och USA nu. Och det handlar om framförallt spioneri mot intellectual property, jag vet inte vad det heter på svenska. Vad ska man säga?
Alltså mjukvaror och alltså sådana saker.
Mjukvaror, det fanns tydligt, Kina spionerar väldigt mycket nu på coronavaccin i USA och försöker få information om det, hur man framställer coronavaccin och så vidare, va? Och det har tydligen epicentret, det här centrumet för det i USA, har varit i konsulatet i Houston. Helt enkelt. Just så att det. Ni kan räkna med att Kina och USA nu där kommer att trappas upp ganska kraftigt. Europa naturligtvis borde ju omedelbart ställa sig på USAs sida, för att Kina spionerar ju på USA. Så är det ju bara, Kina spionerar på alla. Men vi får se hur det slutar. Men det bästa vore ju om västvärlden samarbetar och gick tillsammans och vad ska man säga, agera som en västvärld mot Kina. Helt
vi var inne på det tidigare, att gällande precis. Huawei så börjar vi ju enas nu både Europa och USA i mångt och mycket.
Japp. Så vi får se hur det slutar, va? Men i alla fall, det här är en upptrappning av Kina och konflikten mellan Kina och USA. Och det är det här som Kina räknar iskallt med. Om Joe Biden vinner valet, då kommer allt kunna återgå till det normala. För Biden kommer att vika sig. Han kommer att be om ursäkt. Jag kan lova att det här kommer att ske. Vinner Biden valet så kommer han att be om ursäkt. För vi ber om ursäkt för att USA stängde konsulatet i Houston. Ni kan öppna upp igen. Ni kan fortsätta spionera. Bla, allt det där kommer ju fortgå. Så att, så att Kina ser det här som en kortvarig grej. Och vet att om Biden vinner valet, då kommer vi att kunna återgå till, vad ska man säga, business as usual.
Om du tar något mer så tänkte jag avrunda med att jag både säga en sak och fråga en sak. Det är mycket prat om nu om det här nya stimulanspaketet då, för att fortsätta ge stöd då i samband med coronakrisen, så fortgår fortfarande. Och det har fastnat i senaten och republikanerna förhandlat med Vita huset om det här stödpaketet som jag kommer att uppgå till om det är ett antal miljarder dollar då. Och kan du något mer om det? Alltså varför det har fastnat, vad det kommer att handla om och vad det innebär om det inte blir något nytt stödpaket?
Ja, det är inte bara miljarder dollar, det är, trillion, det är ju
biljoner såklart.
Biljoner dollar, precis. Den stora sticking point, och det här är, dels är det ideologiskt, men dels är det också politiskt för att försöka vinna ett val, okej? Okay? Så demokraterna framförallt, republikanerna har sagt rakt ut, och vi har pratat om det förut. Det visar sig att det är betydligt mer och man får mer pengar i fickan genom att inte jobba än att jobba. Så det finns massa jobb nu. Så det är ingen snack om det, va. Men eftersom stimulanspaketet som var det förra stimulanspaketet som har gett väldigt mycket pengar för arbetslöshet. Om man är arbetslös så får man massa pengar för att vara arbetslös. Och sen får man från federala myndigheterna och från delstaten. Så det visar sig att man får mer pengar i fickan om man inte jobbar än om man jobbar. Republikanerna vill ta bort den. De vill säga att om du inte jobbar nu, även när det finns jobb, så helt enkelt så vi ska inte dela ut massa gratis pengar för att du inte gör någonting, utan om du ska tjäna pengar så måste du jobba. Mm. Så de vill helt enkelt kapa, de vill göra att om du inte jobbar ska du få mindre pengar i fickan än om att de jobbar. För att uppmuntra folk att jobba. Demokraterna alltid är rakt emot av flera skäl. Dels ideologiskt, därför att de vill inte att folk ska de vill ju att folk ska leva på bidrag, för att så länge man får bidrag så kanske man röstar på demokraterna, va? Mm. Och demokraternas intresse av att göra ett stimulanspaket nu är också väldigt liten, därför att de vill ju att ingenting ska ske, för att om ingenting sker, om ingenting blir bättre, så kan man hela tiden skylla på Trump och då ökar ju, och även då skylla på republikanerna, och då ökar ju sannolikheten man vinner valet, va? Så för demokraterna så är intresset väldigt lågt att göra någonting, därför att om man gör någonting så amerikanska folket får det bättre igen, då ökar ju sannolikheten att Trump och republikanerna vinner valet, och valet är ju bara om några månader, va. Så demokraterna kommer att spjärna emot det här. Så två anledningar. Ett är politiskt att vinna valet och ett är ideologiskt. Man vill helt enkelt att folk ska vara arbetslösa och sitta hemma och sen rösta demokrater, just för att så länge man delar ut massa bidrag så röstar man demokrater ungefär. Mm. Så att det är där vi sitter och det är där vi kommer att fortsätta.
Men kommer det att bli något stödpaket mot nytt? Kommer det liksom att nås en politisk lösning, tror du?
Ja, någon måste ju ge sig. Antingen måste ju demokraterna ge sig och helt enkelt gå med på att kapa de federala stöden, eller så måste republikanerna ge sig. Va? Och jag törs inte ens gissa. Jag tror i slutändan att det kommer att bli ett stimulanspaket, för det krävs, det måste de helt enkelt göra. Va? Så det tror jag det kommer att bli. Men frågan är hur mycket som kommer att bli. Så jag tror att man får helt enkelt kompromissa att om det här bidragsdelen, hur mycket bidrag som man får ge. Så att jag tror inte republikanerna får igenom att kapa federala bidragen helt. Arbetslöshetsbidragen helt, men jag tror inte heller att Utan de måste nog kompromissa någonstans i mitten.
Mm, just det. Okej, har vi något mer eller är vi klara för idag?
En snabb sak. Det finns en svart man som är före detta militär. Han ska utmana Maxine Waters nu. Hon är från Kalifornien tror jag, att, om hennes kongressstol. Så att,
allt hon är, svarta, hon är ultraliberal kan jag säga.
Precis, så han är konservativ, det är en svart man. Så att allt som vi nämnde förut, det börjar komma utmanare nu på, som öppna utmanare till de här ultraliberala sätena, så att folk börjar se att det finns en möjlighet att bli mer moderat, liksom mer i mitten.
Mm, just det. Ja, men jättebra. Tack så mycket för uppdateringen, Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1152 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.